Hör den grävande journalisten om pedofiler, hockey och förbannelsen att vara kille. Här är Sommar i P1 med Axel Gård Humlesjö.
Det är vår 2011 och jag och journalisten Janne Josefsson landar på Landvetters flygplats i Göteborg. Vi har varit på en reportageresa till USA. Jag är 25 år gammal och ny på Uppdrag granskning på SVT. Vi har besökt det som kallas världens största pedofilfängelse. En gigantisk anläggning i den kaliforniska öknen där sexförbrytare hålls instängda på obestämd tid. Vi har träffat män som våldtagit barn och som förmodligen aldrig kommer släppas ut. Reportaget ska sändas i TV1 och handla om den amerikanska modellen som är stenhård i jämförelse med den svenska. Här där pedofiler får relativt korta straff och släpps ut i samhället igen med stor risk för återfall. När vi sänt programmet några veckor senare jobbar jag som vanligt i det öppna kontorslandskapet på SVT Göteborg. Kanalhuset ligger som ett glasskepp vid Hisingens kajkant och dagar som den här när vårsolen lyser in vet jag ingen vackrare arbetsplats. Jag sitter vid mitt skrivbord med ansiktet ut mot Göta älv när en redaktör kommer fram och lämnar en lapp. Ett tips, ett namn och ett nummer. Jag ringer upp. Det är en pappa från Ångermanland, mina hemtrakter. Han har sett vårt reportage och vill berätta sin historia. Han är förtvivlad. Hans före detta fru har blivit tillsammans med en dömd pedofil och hans tre barn spenderar nu varannan vecka tillsammans med mammas nya kille. Vad ska han göra, frågar han mig. Det är en mardröm. Han är orolig att något ska hända barnen. Man kan inte styra över vad de gör varannan vecka. Det är inte olagligt att vara tillsammans med en person som dömts till fängelse för sexbrott mot barn, avtjänat sitt straff och nu är fri. Jag lyssnar på mannens historia. Det är på många sätt ett vanligt tips till Uppdrag granskning. Någon ringer oss och vill ha hjälp som en sista utväg. Men vi är inga sheriffer som kan rädda alla. Och jag berättar för pappan att jag tyvärr tror att det blir svårt att göra ett reportage om hans historia. Det jag inte säger är att jag kan förstå hans rädsla bättre än någon annan. Pappan berättar att det finns mer information om pedofilen på nätet. Han är uthängd på en nazistisk sajt. Jag ber honom skicka en länk och strax efter får jag ett mejl. Sidan laddas fram. Det står att han är en återfallsförbrytare. En pedofil dömd för övergrepp mot ett tiotal barn. Flera av övergreppen har skett när han tränat killarna i innebandy och hockey. En suddig bild på en man med snälla ögon och ett brett leende kommer upp. Jag stelnar. Det är som att någon tar strypgrepp kring min nacke. Hjärtat dunkar, kallsvetten rinner. Jag tittar runt på redaktionen för att veta om någon ser mig. Men ingen tittar. Bara jag vet. Det är han. Min förövare. Mitt namn är Axel Gård Humlesjö. Jag är 37 år och journalist. Det här är mitt sommar. Och jag vill anmäla ett brott. Terror lives in working heights. Terror knew you from the start. Never trust, I trust that you won't. Terror likes it when you don't. We said we would get away. Jag föds vintern 1986 på BB i Sollefteå i Ångermanland. Ett mörkt år. Palme mördas och Tjernobyl exploderar. Men jag är en glad unge. Jag älskar vårt stora vita hus vid älven där jag så fort jag kan börja springa efter bollar. Jag är som en liten hund, viftandes på svansen bara jag får springa, röra mig och göra mål. Vi bor i ett nedlagt värdshus med stora glasverandor som i slutet av 1800-talet tog emot träpatroner, grevar och baroner i sina sviter. Nere vid älven flottade skogen ut mot kusten och vår lilla by Näsåker var rik. Då serverades den finaste buffén Norrland hade att erbjuda under kristallkronorna här. Nu använder jag den gamla matsalen som lekplats och skjuter hårda skott med hockeypuckar så väggarna får hål och träflisorna ryker. I vårt hus finns det 15 stora rum och ingenting är trångt. I byn bor 800 personer. Det finns en bank, en post, ett ICA och ett Konsum, en grundskola, en kyrka och en hockeyrink. Jag är yngst av 4 syskon. Mamma är barnpsykolog och pappa veterinär. Båda stockholmare som flyttat till landsbygden för arbete, naturen och lugnet. Vi åker till Gotland på somrarna och Kanarieöarna på vintern. Vi lyssnar på Jakob Hellman och Bo Kaspers orkester och engagerar oss mot kärnkraft. Vi är en lycklig familj med livsfarliga hemligheter. Vintern 1994, när jag är 7 år, blir jag förälskad för första gången i Peter Foppa Forsberg. I OS-finalen mot Kanada gör han ett trollerimål.
Peter Forsberg. Det har vi hört.
Och den fräckaste teknik.
Så där kunde Ulf Sterner göra på sin tid.
Han lurar målvakten Corey Hertz långt ut mot sargen och först tror alla att pucken ligger i målvaktshandsken. Men Foppa har lekt honom åt fel håll. När Sveriges målvakt Tommy Salo räddar nästa straff och vi vinner OS-guld är jag redan ute i snön och leker Foppa. 7 år gammal vet jag vad jag ska bli när jag blir stor. Hockeyproffs. Jag börjar spela i Ramsele, en by 3 mil bort. Helvete vad jag rör mig på isen. Jag älskar när lungorna fylls med iskall luft och puckarna dunkar i sargen. Jag spelar pingis och fotboll på somrarna, men ingenting går upp mot att vara på ett par skridskor. På väggarna i mitt rum hänger mina hjältar. Foppa, Wayne Gretzky, Magnus Wernblom. Träningarna är hårda men roliga. Flera gånger i veckan landar den tunga väskan som är nästan lika stor som jag själv i omklädningsrummet. Den starka lukten av manligt svett sitter kvar i väggarna från när A-laget har tränat. Inristade initialer i träbänkarna. Märken i väggen från snus som kastats i vredesmod efter en förlust. Vi små pojkar vill alla bli som de stora grabbarna. Hockeyn lär mig taktik, lagkänsla, vinster och nederlag och att motivation alltid slår talang. Men jag lär mig också förbannelsen det innebär att vara kille. Jag som är lång och tanig inser att jag ligger efter. För lite muskler, för liten kuk, för känslosam. Jag kommer från grannbyn som enda barn, så jag tuffar till mig. Bli en fighter på isen som alltid tar en extra smäll framför mål. Rädslan att kallas fjollan, bögen, kärringen är stark. Jag skäms för min bakgrund, för min gråhåriga kulturmamma som är mycket äldre än alla andra mammor och inte ens vet vad offside är. Hon kommer in med sin röda basker och Stockholmsdialekt och jag skäms för att hon inte passar in, om det betyder att jag inte passar in. Sakta fostras vi in i en kultur som generationer killar före oss. Hårda, tuffa, råa. Våra kroppar är verktyg. Vi ska göra mål. Vi är maskiner. Vi känner inte. Vi gråter inte. Vi är inga tjejer. När vi kommer in i puberteten exploderar våra kroppar. Vissa får muskler, hår på snoppen, svettas, får grova röster. Andra står still och hoppas att det snart ska börja växa även i dem. För nu börjar livet på allvar. Nu ska vi använda våra kroppar till att visa att vi är män. Trots att vi bara är små pojkar. Mina föräldrar kan inget om sport, men de gläds åt mina framgångar. Jag är fortfarande lång och smal när jag blir äldre, men blir en av de bästa i laget. Mamma och pappa skjutsar mig varje vecka genom den 3 mil mörka skogsvägen till Ramsele för att spela. Men den som blir min sportpappa är istället en av familjens vänner. Han är en rolig gubbe och ger mig en av de största gåvorna man kan ge en annan människa. En passion. Jag får den första fotbollströjan i mitt liv av honom. Pappas bästis är högljudd och excentrisk. På middagen är han alltid i centrum och berättar historier från världen utanför som får alla andra att skratta. Jag ser upp till honom och efter maten säger han aldrig nej till att skjuta fotbollsskott mot mig på gräsplanen utanför det gamla värdshuset. Han blir den första vuxna som möter mig där jag trivs bäst. Skjuter bollen hårt utan att vara rädd att den ska träffa i huvudet. För mig stod pappas kompis för glädje under barndomen. Men inte för min syster. Hösten 1991 ska pappa åka utomlands med mina 2 äldre syskon. Mamma ska få några lugna dagar utan 4 barn. Jag och min 3 år äldre syster ska bo hos pappas bästis och hans familj. Jag är 5 år gammal. Mina minnen från den här helgen är otydliga. Men jag minns att det är på en gård ute i ödemarken. Jag tror att det fanns höns och en katt där. Ett rött hus på 2 våningar, skog och deras gamla tyska bil utanför. På något sätt märkte jag att min syster inte mådde bra. Jag försökte varna mamma och pappa. Min syster har berättat att jag lyfte telefonluren och försökte ringa hem. Men pappas bästis hindrade mig och sa att allt var bra. 10 år senare ska min syster få mod och berätta precis vad han gör med hennes 8-åriga kropp. Han förgriper sig på henne den där helgen medan jag låg och sov i ett annat rum. Han hotar henne till livet om hon någonsin berättar för någon. Min syster har haft en återkommande mardröm sedan dess. Hon försöker fly tillsammans med mig. Jag och hon springer hand i hand mot skogen så snabbt vi kan. Men han kommer i kapp. Under hela barndomen när pappas bästis var hemma hos oss måste det ha varit ett helvete för min syster. Middagarna där han dominerade och alla som skrattade. Att se sin egen familj tycka om ens förövare så mycket och inte veta vem som kommer tro på en. Men mina föräldrar trodde på min syster när hon var 18 år och till slut klarade av att berätta. Jag är den enda av syskonen som fortfarande bor hemma då. Min syster bor i Stockholm men ringer till mamma och låter allt komma fram. Jag ser vreden och sorgen i mamma och pappas kroppar vid middagsbordet när de får veta. De säger genast upp all kontakt med honom och stöttar min syster att polisanmäla hennes förövare. När hela familjen samlas tar vi tillsammans ner hans tavlor från väggarna, ställer oss på nipkanten och bränner upp det han målat. Polisutredningen läggs sen ner i brist på bevis. som så ofta står ord mot ord. En gång kommer pappa hem efter att han sett sin gamla kompis på gatan. Han berättar att han vill att köra över honom med bilen. Jag är stolt över pappa då. När allt det här händer är jag 15 år. Och mina känslor, när vi bränner hans tavlor för att ge upprättelse åt min syster, håller jag djupt inom mig själv. Jag känner ilska och skam och äckel över mig själv och min kropp. Jag har ju fortfarande inte berättat för någon vad jag varit med om. Kommer någon ens att tro mig? Tro på det sjuka att vi är två i den här familjen som blivit utsatta för övergrepp.
Fäller inget tår, 28 hårda år. Jag går omkring och tar allt skit som man får. Egna lagar och tystnad är den första. Styrka och mod så vi kan bli de största. Stor vinst fast vi går den hårda vägen. Gamla vajar som slaktat slugar även. Allt står.
Ungdomstränaren Robert åkte till vår by på skolloven. Han tränade ett pojklag i en annan stad men kom ibland i sin nya coola bil och spelade hockey eller innebandy med oss. Han var alltid på gott humör, med snälla ögon och ett ständigt leende. Jag tyckte han var häftig. Han ger mig uppmärksamhet, berömmer mina mål och skjutsar hem mig i sin bil. Mina föräldrar tyckte det var konstigt att vi umgicks med någon som hade körkort, trots att vi bara var 12 år. Men på ett sätt stack det inte ut så mycket. Vi som hängde på byn var alla mellan 10 och 20 år. Vi samlades på Konsumparkeringen och lyssnade på musik. Vissa hade cyklar, andra moppar. De äldsta hade epor eller bilar med feta högtalare, blänkande fälgar och neonljus under karossen. Jag fick kontakt med en del äldre för jag var bra på datorer och hade en CD-brännare. Jag satt på nätterna och tankade hem musik på Napster och brände dunka-dunka-skivor som de kunde spela under sina raggarunder. Jag skulle snart börja högstadiet. Jag var verbal och ovanligt lång för min ålder. Men min kropp var fortfarande en liten pojkes, utan någon som helst erfarenhet av sex. Jag ville väldigt gärna ha en egen mobiltelefon. Ingen i min klass hade en, men på högstadiet började det bli vanligt. Man kunde smsa med tjejer, ha en Metallica-låt som ringsignal eller bara vara så där cool som Keanu Reeves är när han ringer i Matrix. Robert sa att han kunde sälja en Ericsson T28S billigt till mig. Det var en superliten telefon med tjock kort antenn och en snygg liten lucka. Jag skulle få köpa den om jag följde med honom och hans kompis för att tälta. Hans kompis skulle komma senare på kvällen med telefonen. Jag visste att mina föräldrar aldrig skulle gå med på det, så jag säger till dem att vi är ett gäng vänner som ska kampa. Jag packar min ljusblå sovsäck, kontanter för att köpa telefonen och en mössa då Norrlandsnatten kan vara kall. Han hämtar mig i sin bil vid Konsum runt 21 på kvällen. Det är skog och grusväg på vägen dit. Campingen ligger någon mil bort vid en sjö med en liten badstrand. Det är mygg och ett klart sommarljus trots att det snart är natt. Husvagnar som står uppställda med grillar, små trästaket och solstolar. En lekpark med kottar i sanden. De flesta runt omkring verkar sova. Jag pratar med Robert om hockey, om Modo och Foppa som är bådas idol. Vi sätter upp vårt tält och jag undrar när kompisen som har telefonen egentligen ska komma. Han säger att han är på väg. Och jag anar inget konstigt. Än. Vi kan vänta på honom i tältet, säger Robert. Jag kryper ner i min sovsäck. Och vi väntar. Men ingen kommer. Robert berättar att han går en utbildning för tränare och i den ingår att lära sig idrottsmassage. För att få examen så måste han träna massage på ett visst antal personer. Och han ber att få träna på mig under tiden som vi väntar på kompisen. Jag vill säga nej. Jag säger okej. Det börjar bli obehagligt. Jag vill att han slutar. Vad fan håller han på med? Massage är väl mest för ryggen? Varför håller han på så mycket kring låren? Det känns fel. Vad ska jag säga? Om jag ber honom sluta, får jag fortfarande köpa telefonen då? När han börjar ta mig mellan benen får jag nog. Jag tar all kraft som finns i min barnkropp och ifrågasätter honom. Det där är väl inte massage? Kan du inte sluta? Han säger att det är precis så här det ska gå till. Och att jag måste acceptera det. Hans röst är lugn, men bestämd. Han börjar ta min snopp och föra den fram och tillbaka. Det är som att jag fryser i hela kroppen. Jag ligger och blundar och vill försvinna bort. Hem. Till mamma och pappa. Bara bort. Jag vill inte vara här. Jag fattar inte ens vad som händer. Han frågar om jag tycker det är skönt. Jag svarar inte. Jag skäms. Det kommer aldrig någon vän till tältet och jag får ingen telefon den här kvällen. Jag ber dem att få åka hem innan vi somnar. När vi skiljs åt säger han att jag aldrig får berätta för någon. Han hotar mig. Jag minns inte exakt hur, men det fastnar. Jag säger inget till någon på nästan 10 år. Jag var en stor pojke. Lång och ståtlig, men inuti var jag så liten. Och jag skyllde på mig själv. Varför hade jag satt mig i den här situationen? Vad hade jag utstrålat? Varför hade han valt mig? Var jag bög? Min rädsla efter övergreppet präglar alla mina kontakter med tjejer under högstadieåren. Jag försöker bevisa för mig själv och andra att jag inte är bög. Att det inte är något fel på mig. Alla i hockeylaget pratar om att förlora oskulden. Att ha sex, det är viktigare än allt. När jag skaffar flickvän är det det som jag är mest rädd för. Jag vill inte ha sex, men pressas ändå av en kompis att försöka. Det ska ske på en madrass hemma hos kompisen. Jag vill få det överstökat, förlora oskulden och bli en riktig man. Men jag får knappt stånd, och efter den natten är jag ännu mer rädd att det är mig det är fel på. Jag litar inte på någon vuxen. Ingen ska någonsin få veta vad som hänt med mig. Jag håller allt inom mig, samtidigt som jag är livrädd att bli avslöjad. En gång kommer min 8 år äldre bror och hans bästis in i mitt rum. Det är något år efter övergreppet. De vill prata om sex, blommor och bin, om kondomer och tjejer. Kanske är det mina föräldrar som bett honom göra det, för vi pratade aldrig om något sånt. Jag blir tokig, börjar skrika, slåss, ursinnigt tvingar jag ut dem i mitt rum som om de hotat mig till livet. Jag är en hård pojke nu. Tidigare har jag ofta gråtit. Nu blir mina tårar små stenar som stannar inombords. Jag börjar blöda näsblod ofta, ibland dagligen. Jag vaknar med röda fläckar över kudden, blöder på den vita matchtröjan på hockeyrinken. Hockeylagets kultur blir en dubbelvärld för mig. Å ena sidan en laganda stark och vacker. När jag gör mål under sudden death en gång hoppar alla över mig i en hög. Min bästa kompis Thomas tar tag i mitt ansiktsgaller och sliter det fram och tillbaka. Jag älskar dig, Humlesjö, skrek han. En eufori jag aldrig upplevt igen. Men i laget finns också en råhet som förvaltas en gamla tider. När någon är ny i laget ska han nollas. Någon hålls fast och blir rakad mellan benen. Handdukar rullas upp till piskor som snärtas mot nakna rumpor. Bögjävel, fjolla, kärring. Vi stängde av våra känslor och torterade våra kroppar. Jag lärde mig det, att trycka ner allt det som var känsligt och inte fick nämnas. Vissa vuxna i hockeylaget hejade på. Det gjorde så jävla ont att få en puck eller klubba i skrevet. Men när man åkte för att byta kunde en tränare skratta och utbrista. Vad fan gnäller du för? Du har väl inget mellan benen? Men det fanns också andra tränare som visade en annan sida. En av dem såg vi alla upp till. Han kände NHL-proffs och hade själv varit lovande som ung. Han tränar oss ibland när vi går på högstadiet och kommer in i omklädningsrummet med en helt annan blick. Vårt beteende på och utanför planen blir plötsligt viktigt och vi förändras direkt. Han snackar om synen på tjejer, om machomannens baksidor och om hur viktigt det är att behandla alla lagkamrater med respekt. Han förbjuder ordet bög i omklädningsrummet och vi lyssnar. Varje människas sexuella läggning är något helt privat, kunde han säga högtidligt. Jag minns hur bra det kändes att ha någon som honom i ryggen. Det fanns ingen press uppifrån på att trycka ner någon annan. Inte samma krav på råhet. Han är den första som bryter mot hockeykoden och visar oss ett alternativt sätt att vara man. Det krävde så lite av en vuxen för att vi skulle påverkas. Plötsligt blev det okej att vara mjuk, snäll och ömsint.
Mycket löften. Det luktar bränt när jag åkte backe bakom Mårdis crescent. Kommer du ihåg när det var MTV som vi kollade på och inte fattade? Det var snäck på 30-30 år, första 500 på bildbingo. Cyklar på mil för att gå på en tjej, jävla synd hon inte kollar på mig. Hade ingen täckning i skogen då, ingen kamera på iPhone 2.
Tyvärr var inte den mjuka tränaren i majoritet. Och hockeylagets hårdhet och rädsla för att vara bög gör det ännu svårare att våga känna hur mitt trauma påverkar mig. Det är ett stort beslut att ta steget. att lämna en värld som varit min sen Foppa satte straffen i OS 94. Jag älskar att spela hockey, men nian på högstadiet blir min sista säsong. Jag vill bort. Bort från Norrland. Jag börjar plugga upp mina betyg så jag ska kunna komma in på riksintaget i Stockholm. Kamratposten KP, min favorittidning i smyg, kommer till vår skola och gör ett reportage. Jag är med på stor bild med blicken riktad mot horisonten. Lite sorgsen men med något slags hopp i ansiktet står jag där. Här kan jag inte uppfylla mina drömmar, är rubriken i en artikel om ungdomar som vill flytta från landsbygden till storstan. Min kropp är trasig, men jag vågar inte säga något till någon. Övergreppet mot min syster gör det ännu svårare. Det hon varit med om var ju så mycket värre. Och hur skulle mina föräldrar må om de visste att två av deras barn blivit utsatta? Samtidigt är ilskan mot mamma och pappa över att de inte skyddat mig stor. Jag ville bara vara nära och få deras tröst, men distansen blir större. När jag är 15 år är min mamma förtvivlad över alla våra bråk. Hon förstår inte varför jag hatar dem så mycket. Men jag minns inte heller att någon någonsin frågade: varför är du så arg, Axel? I need to break free from a memory. Make it 2 or 3. Is all I need can be. So teach me to forget. You're never tortured by regrets. Please teach me to forget. Cause I have nothing but regrets. And teach me to forget. Don't hesitate, just pray. Tio år senare, våren 2011, är då jag sitter på Uppdrag granskningsredaktion i Göteborg. På datorn ser jag bilden på min förövare från den nazistiska sajten som den förtvivlade pappan skickat. Journalistiskt finns inte mycket att göra. Robert är dömd för sina brott och fri att göra vad han vill. Och det jag inte vet är att han med tiden kommer att begå nya övergrepp mot barn. Jag tittar runt på mina kollegor. Ingen märker hur nervös jag blir. Ingen här vet ju om min historia. 25 år gammal har jag gjort någon slags raketkarriär på SVT. Några år tidigare gör jag debut i TV-rutan som sidekick i SVT-debatt, där min roll är att hålla koll på tittarnas åsikter. Jonet med laptopen som någon skriver i en flashback-tråd. Stina Dabrowski och Janne Josefsson är programledare, och tack vare samarbetet med Janne flyttar jag sen över till Uppdrag granskning. Men det är inte jag som kommit på idén att vi ska göra reportage om pedofiler. Anledningen är ett skop som våra kollegor i Sundsvall gjort om en man som kallas Patrik. En pappa som våldtagit sin egen dotter. Avslöjandet handlar om att han efter 10 års rättspsykiatrisk vård som kostat 16 miljoner kronor släpps ut under frikostiga permissioner, skaffar en övernattningslägenhet i Timrå framför en lekpark och förgriper sig på nya barn. Många tittare upprörs över historien och börjar ställa frågor om den svenska modellen som bygger på rehabilitering och att ge alla brottslingar en ny chans. Därför åker jag och Janne till USA för att undersöka frågan. Om det inte går att bota en pedofil, vad gör vi då? I många delstater i USA har man tagit konsekvensen av att pedofili är en sexuell läggning som inte går att bota. Där råder nolltolerans mot pedofiler. Vissa får stanna i fängelse livet ut. Andra släpps ut men tvingas ha GPS-fotboja och aldrig röra sig i närheten av skolor eller lekparker. De får tåla att skrivas in i ett offentligt sexbrottsregister som visar var de bor och som ligger på internet för alla att ta del av. Där finns bild, namn, adress och vilket brott som begåtts. I San Francisco laddar jag ner sexbrottsregistret på min iPad. Det ska visa sig att även det amerikanska systemet har brister. Janne kör bilen. På ett motell nära Golden Gate-bron kommer massa flaggor med sexförbrytare upp på kartan. Det heter Inns of California på Della Rosa Street. Vi går in i receptionen och frågar varför. För att motellet är det sista stället i stan som inte har en lekpark eller skola i närheten, svarar den kvinnliga receptionisten.
Det är bara att checka in. Skylten med lediga rum blinkar. 32 dömda pedofiler och våldtäktsmän bor här på samma adress. Lagarna har gjort det omöjligt för de mest avskydda att leva i ett vanligt bostadsområde bland alla andra.
Do you inform other guests that you have 30 sex offenders here?
No need to.
Jag får ett visitkort av ägaren. Där läser jag motellets slogan: Stay with family.
Det är en märklig känsla att göra journalistik som ligger så nära ens eget liv. Jag berättar aldrig för Janne vad jag varit med om. Jag försöker hantera det så professionellt som möjligt. Ställa de rätta frågorna, balansera reportaget, grundligt undersöka fakta. Men inom mig skaver det. Jag är fortfarande rädd att min hemlighet ska avslöjas. Men när vi är på fängelset i Kalifornien och intervjuar män som med pistolhot våldtagit barn, så tänker jag att det jag varit med om kanske inte är så farligt trots allt.
Jag saknar städerna ibland, de som gömmer en i ljus och som har något värt att ta led. Jag saknar gatorna ibland, som vaktar mörkret mitt på dagen, och där vi alla är förlåtna. Livet växer och tar över oss, och sakta glider vi sig.
Samma år som jag börjar på SVT i Göteborg träffar jag kvinnan som ska bli mamma till mina barn. Hon är debattör och medverkar i debatt om mediebilden av förorten. Och jag blir kär. Hon är retoriskt briljant och skrattar högt. Hon är spännande, klok, sprakande. Den sommaren blir vi tillsammans. Samma sommar åker jag hem till mina föräldrar i Näsåker för att hjälpa till med vedklyvning. Jag är okoncentrerad, helt uppe i förälskelsen när jag står vid vedmaskinen. Min hand åker in i sågbladet. Mitt ringfinger kapas. Det hänger och dinglar och ambulansen kör som en racerbil genom gropiga vägar till sjukhuset i Sollefteå. Morfinet tar tag i mig. Min pappa ljuger och säger till kirurgen att jag är pianist och att mitt finger måste bli perfekt. Det blir ett fult snett R och rubriker i Aftonbladet. TV-stjärnan i svår olycka. Men smärtan i fingret löser upp något i mig. Smärta från hela livet kommer ut. Och jag börjar skriva brev. Jag skriver frenetiskt till henne, min nya flickvän. I 10 år har jag varit tyst. Aldrig ens nära att släppa in någon. Men nu delar jag allt med en annan människa. För första gången, historien om vem jag är, utan filter. Jag berättar om sommarnatten i tältet, om övergreppet, mobiltelefonen jag så gärna ville ha och skammen över att jag inte sprang därifrån. Jag skriver att det som händer där och då definierat min självbild och självkänsla hela livet. Hon svarar att jag är modig som vågar lita på henne och berätta. Och sen skriver hon att hon finns här för mig och att hon vill att vi ska ta tangolektioner tillsammans.
En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida.
10 år senare är jag 32 år och vi har 3 barn. Ernesto, Camilo och Bartolina. Vi bor i Stockholm och jag har allt man kan önska sig. Jag fortsätter göra reportage för Uppdrag granskning. Äventyr över hela världen som Tintin. Familjen stöttar mig i vartenda projekt. Jag åker till Kongo och vi avslöjar FN-experten Saida Catalans verkliga mördare och hur FN varit delaktiga i mörkläggningen. Vi berättar om Swedbank och penningtvätten i Baltikum. Jag reser till den ryska oligarkens smutsiga gruva i Guatemala. Går in med dold kamera på Securitas-chefernas favoritbordell i Spanien. Tillsammans med mina kollegor vinner jag stora internationella priser. Till och med en Emmy i USA. Så varför har jag så mycket ångest? Livet är väl perfekt? Vissa uppdrag är farliga. Är det på grund av hoten som jag känner som tryck över bröstet? I Kongo var våra liv inte mycket värda. Nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen ville döda oss. Och en dag, efter att vi avslöjat IS-terroristernas hemliga rekryterare, kommer Janne Josefsson in som ett spöke på redaktionen. Jag har aldrig sett honom så rädd. Han har något vitt pulver på tröjan. I handen håller han ett brev. Hela TV-huset utryms. Män i vita rymddräkter kommer att ta prover. Kan det vara mjältbrandspulver som Janne har fått över sig? Efter några timmar får vi gå in igen. Det var bara mjöl. Så går jag av någon anledning direkt till min postlåda. Det är ju jag och en kollega som gjort reportaget om IS som Janne varit programledare för. Utan att tänka mig för öppnar jag ett brunt kuvert. Pulvret flyger över mig. I några sekunder är jag livrädd. Ska jag dö nu? Ingen ser mig. Jag tänker att det ändå måste vara mjöl, även i mitt fall. Det kan väl inte vara något annat i mitt kuvert? Jag läser brevet. Vi kommer döda dig och dina barn. Med vänliga hälsningar, IS.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente.
Trycket över bröstet är kvar när jag på sommarlovet ligger i hängmattan med mina barn skrattandes och klättrandes på mig. Eller trycket över bröstet. Det är ju ett tryck inifrån. Allt som vill ut. Tårarna som vill rinna men som aldrig kommer fram. Kroppen som vill skaka av sig smärtan som jag aldrig tagit tag i. Någon berättade för mig om antilopen på savannen. Dagar efter att de nästan dödats av lejon så ser man spasmer. Benen som skakar några sekunder. Det är kroppen som skakar av sig trauma och antilopen går vidare i livet. Utan det skulle den gå under av ångest och rädsla. Tårar och skratt. Det är vårt nervsystem som försöker hantera traumatiska upplevelser. Traumat går aldrig att fly ifrån. Och även om jag har berättat om övergreppet för min fru, så har jag inte bearbetat det. Jag har snabbt flugit vidare, använt mina mörka erfarenheter i min professionella roll som journalist, men aldrig riktigt läkt. Det viktigaste för att hantera ett trauma är att berätta direkt och få tid att läka. Min smärta kom aldrig ut, så kroppen slog bakut. Den bytte gråt mot näsblod och högt blodsocker. Ny forskning visar att kroppens funktioner de facto kan gå sönder av trauman som inte bearbetas. Kroppen kan attackera sig själv genom autoimmuna sjukdomar. När jag är 30 år får jag diabetes typ 1. På sjukhuset säger de att det är ett mysterium vilka som drabbas. Några år efter pedofilprogrammet i USA får jag ännu tips. Den här gången handlar det om en ridtränare som utnyttjar sina elever. Flera tjejer berättar om sexuella övergrepp, manipulation, skam och skuld i vårt program på SVT. Kan man göra reportage om sexuella övergrepp om man själv råkat ut för det? Är det för känslosamt? Är man jävig? Vågar man ställa kritiska frågor även till offren? Jag har gjort flera sådana jobb och vet att det går. För har man själv varit där så vet man att de hårdaste frågorna ställer offret alltid till sig själv. Varför stannar jag kvar? Varför sa jag inte tydligare nej? Var det jag som flörtade med honom? Minns jag verkligen rätt? Har jag hittat på det här? Och om man vågar ställa de svåraste frågorna hittar man oftast de intressantaste svaren om makt, skam och medberoende. Fortfarande är det enormt svårt för många att prata om det här, trots MeToo. Och mäktiga män försöker fortfarande se till att röster tystnar. En av tjejerna som vågade berätta för mig om övergreppen från sin ridtränare hade precis fyllt 15 år när det hände. Då var det inte längre olagligt att ha sex med henne. Hennes föräldrar hade skilt sig och hon behövde någon vuxen att lita på. Då slog han till på nyårsafton när hon var kraftigt berusad. Hon öppnade sig och berättade för mig för att hon kände att jag förstod, trots att jag aldrig sagt något om vad jag varit med om. Vi fick fin kontakt och sen, när hon själv fick ett barn, så döpte hon honom till Axel. Vi som utsatts för sexuella övergrepp är alla förenade, invigda i en alldeles egen krets.
Det här är mer än bara en låt. Det här är inte något man förstår. Det här är mer än jag och Gud. Den här är för djup, Emanuel, Emanuel. Det är jag och min Gud, Emanuel, Emanuel. Jag tar hand om min brud, Emanuel, Emanuel. Livet är sjukt, Emanuel, Emanuel.
Sommaren 2022. Jag har gått igenom en skilsmässa och försöker skapa en kronologi över mitt liv. Sammanfatta mina första 37 år i livet för att förstå hur jag ska gå vidare. Vem är jag egentligen? Kan jag förstå mer om det som hände när jag var liten? Jag går in i ett rättegångsarkiv för att se om jag kan få mer information om han som utsatte mig, ungdomstränaren Robert. Via tipset till UG för länge sedan vet jag ju att han dömts för övergrepp mot barn flera gånger tidigare. Jag hittar nu domarna. 1998. Sexuellt utnyttjande av underårig och ofredande. Straff. Skyddstillsyn. 2001. Sexuellt utnyttjande av underårig. Fängelse i ett år. 2008. Sexuellt övergrepp mot barn och våldtäkt mot barn. 2 år och 6 månaders fängelse. Men nu, jag ser ett nytt fall. Vad fan, han är häktad bara sedan några dagar tillbaka. För våldtäkt mot barn. Jag önskar jag kunde kräkas, men min kropp känner ingenting. Den stänger av, som jag lärde mig redan då. Åtalet från åklagaren i Gävle kommer med posten. Ett tunt kuvert med 4 åtalspunkter. Det står att ungdomstränare har genomfört ett flertal sexuella handlingar med målsägande som var under 15 år sommaren 2022. Det står att våldtäkten har föregåtts av hot genom att mannen uppgett att han kunde sprida avklädda bilder på pojken. Han åtalas för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt olaga tvång. Bevisen består bland annat av hotfulla meddelanden från Snapchat. I förhör erkänner ungdomstränaren brotten men anser inte att någon gärning ska bedömas som grov. Han döms till 6 års fängelse. Men om han sköter sig betyder det att han kan vara helt fri om 4 år. Jag blir trots allt lite hoppfull när jag läser domen som kommer senare på hösten. Pojken som utsattes vågade berätta för sin pappa kort efter att det hände. Och jag beundrar hans mod. Och jag gläds åt pappan som befriade sitt barn från att bära allt själv. Ungdomstränaren kunde gripas direkt och andra barn kunde skyddas. Jag önskar att jag hade varit lika modig. Men kanske är skammen inte lika stor hos en ny generation. Genom rättegångshandlingarna inser jag att Robert varit aktiv som förövare i minst 24 år. Han är dömd för sexuella övergrepp mot barn 1998, 2001, 2008 och 2022. Han har skött sig exemplariskt i fängelset och sen släppts ut. Nu sitter han inlåst igen. Men hur många fler finns det som jag, som aldrig anmälde, som aldrig berättat? Och ska samhället fortsätta släppa ut honom om och om igen? Ska en pedofil som gång på gång förgripit sig på barn och sen hotat dem till tystnad komma ut? Utan övervakning, utan krav, utan förändring. Jag önskar att jag kunde avsluta min historia på ett lyckligt vis. Att jag genomlidit mitt trauma och läkt. Men som det står i Ia Genbergs bok Detaljerna. Den som sa, det som inte dödar dig gör dig starkare, har aldrig träffat ett våldtäktsoffer. Förr brukar jag ibland tänka att jag inte ångrar det som hände mig, för jag har tagit mig dit jag är. Det gav mig ett driv som ledde mig till samhällstoppen, till framgång och segrar. Jag tänker inte så längre. För det gav mig en distans till världen som jag så ofta önskar att jag kunde riva bort. En distans till människor, en malande oro, en misstänksamhet och ett gift som aldrig riktigt försvinner. Men jag är den jag är, en människa med sår och ärr, som försöker leva med det som togs ifrån mig och allt som jag förstört, som numera kan gråta tillsammans med dem jag älskar. För varje gång jag berättar för någon så blir det lite lättare. Jag berättar för mina föräldrar som tar emot mig i sina famnar mitt i all sorg. Jag berättar för mina söner som kramar mig och skuttar vidare i livet. Jag berättar för min syster som säger att hon alltid känt att det funnits en distans mellan oss, men att hon nu kanske fått sin lillebror tillbaka. Hemligheter, det är vad vi sysslar med på Uppdrag granskning. Kanske är det därför jag blivit så bra på grävande journalistik. Jag vet allt om hemligheter och förruttnelsen det innebär. Hur det som mörkläggs förvrids, kröker sig som en växt under ett tak. Mörkret döljer inte bara, det förvandlar dig. Jag vill inte ha några hemligheter längre. Så jag tar steget in på polisstationen. Väntar på min tur och går fram till luckan.
Hej! Jag skulle vilja lämna in en anmälan.
Okej, jättebra. Du har person.
Säger att jag vill anmäla ett brott.
Då kommer vi skriva in det här vid när du får tillfälle. Förmodligen idag eller imorgon.
Tack så mycket.
Det som hände mig är preskriberat. Men kroppen håller räkningen. Thank you.
Producent Hanna Frelin och tekniker Susanne Martinsson. En som också talade om en mörk skugga i sin barndom var deckarförfattaren Sofie Sarenbrant som sommarpratade 2020.
Det här är en berättelse om en 8-årig flicka från Gusum i Östergötland. En flicka som bevarade en hemlighet alldeles ensam i 15 år. Till slut fanns det bara två alternativ. Berätta eller dö. Det här är historien om mig, Sofie Sarenbrant. Nu ansöker jag om rätten till min barndom och om den upprättelse jag aldrig fick av rättssystemet.
Sök efter Sommar i P1 med Sofie Sarenbrant i appen Sveriges Radio Play.